Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.
Igår var det dressyrens sista dag i Tokyo, men OS-podden hänger kvar i grenens härliga värld efter onsdagens högklassiga Q-final lite till. Och så får du en ordentlig presentation av vår fälttävlans expert inför att den grenen startar. Nu när det här spelas in så har det gått några timmar sedan OS-dressyren avslutades med Q-finalen i Tokyo. Och jag, Anneli Frank, sitter här med ridsportsmedarbetare Elisabeth Hoff som skriver mycket dressyr för tidningen. Vi ska sammanfatta det vi har upplevt och sett under de här dagarna. Och vad är mest slående för dig, Elisabeth?
Ja, det är naturligtvis alla fantastiska ritter, men kanske ännu mer att det var ett sånt otroligt hög lägsta nivå. Jag kan inte säga att det aldrig har varit det, men det känns ju som att det var en helt ny nivå. Och så många då liksom nykomlingar och från länder som var för första gången med i OS. Jag visste inte ens att de hade dressyrryttare som red jättefint. Det var nog helt ny nivå på det här.
Mm. Du pratade om nykomlingar. En nykomling för mig då, inte ryttaren men väl hästen, det var ju Charlotte Jadancy Gio där som knappt har tävlat någonting som jag tyckte gjorde det, eller tävlat någonting annat, jag tävlat så mycket internationellt i alla fall, som jag tyckte gjorde det fantastiskt bra, särskilt avslutningen i kyren. Vilka nykomlingar tänker du på?
Jag skulle kunna rabbla upp jättemånga, men jag måste ändå ta upp, och det är inte jag den första som tar upp, det är ju då amerikanskan Sabine Schutt-Kerry på sin Sanseo. Och man kan ju säga att hon har slag i världen med häpnad, om man får använda en sån klyscha. Mm. Men det har hon verkligen gjort, så bara det var 50 plus, debutera i OS och på det sättet. Hon var ju alltså femma nu i kyren. Det var ju häftigt. Och med det partnerskapet som hon har med sin häst, och den liksom, hon har verkligen så här kärlek i blicken, och hon tittar på sin häst och ger en 12 för hans karaktär och så. Det var ju rörande nästan. Och sen då en som gjorde väldigt bra, som dessutom var otroligt charmig och som jag då föll för, det var ju han portugisen Torres på sin skimmel Lusitano Fogoso, som gjorde det superbra och dessutom, det var samma sak där. De var, hästen var helt avspänd, ryttaren bara njöt av att få vara där. Och han var så glad efter kyren, alltså han grät. Det var, nej det var, man blir glad.
Mm. Då kan jag flika in, för jag jobbar ju hemifrån då som så många andra i dessa tider och har en vän på besök här som inte alls är intresserad av hästar och syr. Det finns faktiskt sådana människor. Och när hon gick förbi då, hon gick förbi när han red och stannade till och verkligen fastnade och följde det här ekipaget och kunde liksom inte riktigt slita sig. Så det är ju någon utstrålning, någonting där som lockar alla, tror jag.
Ja, det tror jag också. Och det är ju, hästen ser ju ut som en liksom staty och med den här maffiga hingsnacken och han är så stadig och så. Så det kan jag mycket väl tänka mig, att alla tycker det är fint.
Mm.
Ja, så det var, och det var, alltså, det var flera som var, alltså det var så roligt att se dem. Och många som red så klokt på sin nivå att de försökte inte pressa hästarna eller sig själva till någonting mer än vad de, sin egen nivå. Så det var stort horsemanship överlag. Och så fina hästar. Och sen så också att jag tyckte det var väldigt många av de här nykomlingarna som satt så fint.
Mm.
De satt så fint på sina hästar. Och jag tycker det här var ett... Det var en höjdare.
Mm. Ni som har lyssnat på de svenska kommentatorerna där, så har ju då Peter Marknes som är expertkommentator pratat mycket om att sitta klockan 12. Och det är precis som du säger, Elisabeth, har man ju sett många göra. Det ser väldigt enkelt och ledigt och kroppskontrollerat ut utan att det blir spänt eller ansträngt eller så.
Ja, absolut. Och sen så tycker jag också, det ser ju ut också som, nu de här Lusitanus, de är ju som de är. Men de har väl också, inte vet jag hur de har jobbat med sin avel, men det är möjligt att de har också, för den här Fogoso, han hade ju riktigt fina ökningar för att vara då sån här andalusier. Och så det är möjligt att de också har jobbat på något sätt med sin avel för att få fram då mer moderna dressyrhästar, det vet jag ingenting om. Men vi vet ju mycket väl då med halvblodsaven hur den har utvecklats. Och det ser man ju verkligen nu. Det är ju...
Vad tänker du då?
Nej, men det är ju atleter. De gör det ju så enkelt. De kan ju gå inte med nosen då framför blodplanet. Och ändå så blir allting... så rätt. Mm. Och de bakbenen är på plats och de är lösgjorda och allting, alltså, så att det är ju en helt annan typ av häst.
Mm. Ja, men det har man ju sett några gånger att passagen ser ut som en fjärde gångart, och så många, det ser ut som att de skulle kunna hålla på där hur länge som helst. Och i min värld, man har med sig sedan långt tillbaka, är att det är väldigt jobbigt och sådär, men hos många ser det ju enkelt ut idag.
Ja, men visst. Alltså, de är verkligen födda till det här.
Mm.
Du pratade om då Gio. Mm. Och jag måste också då flika in här. Så det är ju imponerande. Komma med en 10-årig häst som har gjort, jag tror det var 2 internationella starter. Och så ta med den till ett OS. Och då måste hon måste ju verkligen vara säker på deras då kompanjonskap eller vänskap, eller vad man ska säga.
Partnerskap
precis. Det visade sig, det var ju helt lätt. Och vad jag hörde en engelsk kommentator som sa att det är tydligen så, den här Gio, han bara avgudar Charlotte och gnäggar så fort han hör henne på långt håll, och han verkligen älskar henne och vice versa, skulle jag vilja säga.
Mm, mm.
Så att, och även Carl Hesters Anvog har ju inte heller, han hade gjort ett par starter internationellt, och tydligen då ett nervknippe i botten. Och sen då så ändå så blir han så lugn med Carl Hester.
Mm. Det kan vi ju lägga till då att det är ju Charlotte är den som äger den hästen, tror jag.
Ja, jo, det är tydligen så. Och tydligen är det så också att då att hon tyckte att den var för eld och, vild och galen.
Mm.
Och jag har en känsla av att hon föredrar de här snälla hästarna. Och hon kanske inte är så himla förtjust i hingstar heller, verkar det som. Så att, ja.
Mm. Men där tyckte jag också, med, om du ändå pratar om Carl Hester och partnerskap. Hur han liksom pratade om sin häst i tv-intervjun efteråt med en sån värme i hjärtat och en sån förståelse för hästen som individ och hästens personlighet. Han sa någonting i stil med att han ser ut som en elefant men han är som en rädd liten mus, och hur förklarade sen lite grann hur han jobbar med det och att det var inte nu idag jag skulle sätta press för att vinna och så vidare. Jättehärligt att höra.
Ja, men visst. Och sen så då när vi ändå är inne på Hester och Dujardin, så deras betydelse för dressyrsportens utveckling tycker jag är enorm. Det går, alltså, går inte att betona tillräckligt mycket. Deras sätt att rida, det här mjuka, moderna, och även deras syn på hästar, alla deras hästar går ut i hagen. De tackade nej till typ 100 miljoner för Valegro. För de sa att nej, för om någon köper honom för 100 miljoner då kommer han aldrig få gå ut i hagen. Mer. Bara det. Och Carl Hester säger, vad ska jag med de pengarna? Jag har det så bra. Jag är så glad ändå. Jag har det jag behöver. Så att, och jag tror också Dujardin petade ju ner då Värt från tronen där, och det tror inte jag, så hon är ju stor, hon är ju verkligen så här sportsmannamässig, så att hon gillar ju Dujardin. Men jag tror att Hester och Dujardin även har inspirerat tyskarna, för att de rider också, det är också liksom mjukare, om man får säga det, ja, det får och, ja, och lite mjukare, lite mer stilla, det är ja, så att de två är ovärderliga för den här sporten.
Mm.
Och det är också, ska man komma ihåg, 2012 i London när Charlotte vann då på Valegro. Där hände ju också någonting då, för då låg det ju Parsifal, Adelinde Corneliusen på Parsifal, gjorde sin bästa ritt. Men Valegro vann och det som avgjorde det var harmonin.
Mm.
Och där hände någonting. Det stakade ut vägen för modern ridsport.
Ja.
Och det var det bästa som kunde hända.
Mm. Ja, det blev ju någon slags vändpunkt där i London. Mm. Vi var ju där, både du och jag, och såg det här. Och det snackades ju liksom att Parsifal, det skulle bli guld. Mm. Och så blev det inte.
Och nu är vi här och får se allt det här.
Mm.
Det
som slår mig lite grann, och som också har pratats lite grann, ni kanske har hört Lianne prata om det här i OS-podden innan, det är ju detta med självbärighet. Att det syns mer och mer, till exempel Bella Rosta, Isabel Werts häst. Och liksom att förstå den här innebörden på riktigt av att en häst bär sig själv och komma dit och att våga komma dit. Jag tänker Isabel Werth, hon har ju ständigt jobbat med att utvecklas. Det är därför hon har kunnat hålla sig kvar så länge. Vad tänker du kring det med självbärighet, Elisabeth?
Ja, jag vet ju Lianne som kommer här på eller det var väl efter GPSen.
Ja,
så pratade hon om just då formen och sa att det här med långa och korta halsar och självbärighet och att det här är någonting som kommer att diskuteras. Och jag slog upp här då i TR för att vara säker då, så jag inte pratar i nattmössan. Men Då, under dressyrens grundprinciper, moment 230, dressyrens mål, så står det då ordagrant: hästens huvud ska förbli i en stadig position med nosen något framför lodplanet med en eftergiven nacke som högsta punkt utan att visa någon motstånd mot ryttarens inverkan. Och alltså, ska man vara riktigt ärlig, så är det inte många hästar, även då på den här nivån, som går med nosen framför lodplanet. De går i närheten utav lodplanet, men få är framför, och de kan ju utföra allting det här ändå.
Så. Och kanske bära sig själva ändå.
Ja, precis. Mm. Och det är en, ja, och då är frågan att om domarna prioriterar fler saker, för de är ju väldigt petiga på mycket annat, eller om det faktiskt är så att man kanske ska revidera den här punkten.
Mm.
Att de ska vara i närheten utav inte vet jag. Men till exempel får man säga då en som Dante Veltino, som jag tycker, han går ju verkligen i en stadig fin form med nosen framför lodplanet. Men han tycker inte, det lönar sig ju inte.
Nej, det är svensk, svenska Therese Nilshagen som rider Dante Veltino.
Precis, jag tycker han fick väldigt dåligt betalt, och då undrar man, jag menar, är det, prioriteras inte det så högt då utav domarna?
Mm.
Så att sen ska jag inte rabbla upp alla då som gick i en annan form, men det kunde ju alla se med egna ögon.
Mm.
Och sen, så att det är frågan. Jag tycker inte man kan ha liksom en sån grundprincip i dressyren som man sen inte bryr sig om.
Nej.
Då får man göra någonting åt ena eller andra hållet.
Mm. Och det där spiller ju ner lite grann även på lägre nivåer, att den principen kanske inte riktigt tas på allvar fullt ut. Det är ju inte bara i OS-finalen, utan det rinner ju ner i systemet också. Tycker jag att jag kan se det. Jag är ute på andra tävlingar.
Mm.
Så. Vad ska vi säga om bästa svensk i finalen där då? Juliette Rammel och Buriel. Om jag får säga vad jag tycker, så tycker jag att den formen också är väldigt fin på honom. Han kan ju bli lite orolig i munnen ibland. Men,
jo, absolut. Han har förbättrat formen jättemycket. Mm. Och munnen var lite så här nu. Men hans utvecklingskurva har ju varit ständigt uppåt. Och sen är ju Jullan, Juliette Rammel. Mm. Hon är ju en riktig tävlingsmänniska. Så i Rio när hon debuterade och i Grand Prix, alltså, hon gjorde ju en sån här dunderritt. Mm. Sen blev det ju något, han var lite ofräsch sen, så det blev inte så bra.
Mm.
Men nej, den... han har utvecklats jättefint. Mm.
Det får man väl också säga om vi tittar som det blev för Sverige då när lagankaret Patrik Kittel inte kom till start och de tre tjejerna fick kavla upp ärmarna och det var lite snubbel och lite så i Grand Prix. Men de har ju krigat hela vägen och inte fegat ur. Det tycker jag de ska ha en liten applåd för faktiskt.
Ja, absolut. Absolut. Och med tanke då på den oerhörda konkurrens som är nu. Det såg man här Dorothy Schneider här i Kyren med de missarna som hon hade. Men det var ju, alltså hon åkte ju ner till 15:e plats. Det är så, tänk då Isabelle Wert på Satchmo, jättefina Satchmo i OS i Hongkong 2008.
Mm.
När han då stegrade sig i en piaff.
Mm.
Och hon fick silver.
Mm.
Sen var visserligen allting annat var jättebra. Jag har faktiskt tittat på den ritten nu i efterhand. Det var jättebra. Men han stegrade sig och fick silver. Det blev en jättedebatt. Idag går ju inte det.
Nej.
Det är för hård konkurrens. Mm.
Man behöver vara felfri även i dressyren om man ska vinna i stort sett.
Ja, inga rivningar.
Nej.
och så.
Det... Den Q-finalen då som reds här som avslutning, det är nog vad jag tar med mig mest från OS i dressyr i Tokyo. Alltså där helheten, den här höga nivån och de här partnerskapen och glada ryttare. Det var många väldigt glada ryttare. Det kommer jag bära med mig från det här. Det har ju också varit lite prat kring kläder och hjälmar och sånt.
Ja, alltså jag trodde ju att den här hattfrågan var stendöd. Jag trodde man hade liksom accepterat att nu är det hjälm. Men nu är det ändå så här, men är det inte lite tråkigt? Var det inte väldigt snyggt med hatt och sådär? Och jag blev förvånad. Jag trodde att det var slutpratat. Och sen, det är ju... för mig är det liksom självklart att de ska ha hjälm. Jag tycker det ser sportigare ut, det är modernare. Dessutom så är det inte så många som klär i hatt om de tror det. Så att det är ju... jag hoppas inte att det blir en ny diskussion om det.
Nej, jag kan bara hålla med. Det kan vara tråkigt att ha två stycken pratar som tycker precis likadant. Men när det gäller hjälmar så är det ju liksom... Ja, men det är ju en icke-fråga. Säg som du, Lisa, hur kan det ens vara uppe på bordet?
Mm. Sen en annan sak som var kul nu, det var ju då Hollands, eller Nederländerna ska man säga, deras frackar som var då orangea, det som är deras nationalfärg. Och det blev ju väldigt effektfullt med då tre svarta hästar. Mm. Sen kan man undra så här, kunde det ha funkat om de hade tre fuxar? Jag vet inte. Det är möjligt, det är möjligt. Till bruna hästar hade säkert sett lite häftigt ut. Men nu blev det ju liksom, det såg ju skithäftigt ut. Och så skulle jag tänka om Danmark kan börja rida röda frackar. Eller någonting sånt där. Sen tyckte jag då, Sveriges frackar var ju väldigt diskreta men väldigt snygga. Mm. Och dessutom då så var de i något nätmaterial för att andas så att de inte skulle vara så varma. Men de var väldigt lyckade. De lyckades alltså få till en sportig frack. Britterna har ju alltid, deras frackar är ju alltid jäkligt snygga. Så att de har också, de ser också liksom både, det är både snyggt och sportigt.
Yes.
Mer färg på frackarna.
Ja. Överhuvudtaget tänkt på det med i kyren idag med musiken och sådär. Och där är ju smaken delad såklart. Men jag tycker att det är ganska roligt när musiken i kyren liksom säger någonting om personligheten hos ryttaren eller hos hästen eller hos ekipaget. Visst, det kanske är så redan. Men att man skulle kanske våga ännu lite mer ta ut svängarna och visa vem man är där. Precis som med kläderna. Dressyr är ju ändå någon slags konstform och uttryck. Och att man ska liksom kunna visa någonting. Och då hör ju de här sakerna till också. Tycker jag. Jag tror att det skulle kunna bli lite mer, eller ännu mer fart på spotten då.
Ja, nu vet ju inte jag. Liksom man vet ju inte då vad all musik som de har nu betyder. Nej, för dem precis. Och så. Men ibland så... jag tycker det var häftigt att Edvard Gall tog då Totilas paradmusik. Jag var ju i Windsor då när Totilas gjorde entré 2009 på EM. Och den kvällen är fortfarande... oförglömlig med den musiken och den stämningen, och Totilas var ju nu helt nytt. Nu kommer det ju liksom Totilas hästar hela tiden.
Mini Totilas.
Ja, och fina hästar, men alltså det var ju nu helt nytt. Så det var ju skithäftigt att se då Totilas son gå till hans musik och bära upp den.
Ja, det gjorde han. Han tog plats när han kom in.
Så det var lite häftigt. Sen man också får blicka tillbaka, så då Vallegro i London OS, han hade ju ett inslag där med Big Bens klockspel och sådär, det var ju helt perfekt. Anki van Grynsven, hon hade ju en liten sekvens de sjöng själv.
Dorothy Schneider, hon kom in med Showtime och de säger det här, de säger it's showtime or now it's showtime. Precis. Mer sant, tycker jag.
Eller Ulla Håkansson som hade Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy?
Aha.
det var ju klockred. Och sen får man inte glömma Lussan som hade då samarbete med Benny Andersson. Och det var ju Kristina från Duvemåla, det var ju så svenskt. Det var ABBA, Dancing Queen. Och sen var det Ted Gärdestad, det var ju jättefint. Det var ju så här jättesvenskt och fin musik och så. Så att visst är det kul när man får till det med musiken.
Ja, och sen är det ju samtidigt så får inte kanske musiken ta över handen. Men ja. Mm. Mer sånt. Mer kul grejer med musiken.
Precis. Absolut. Mer, ja, och det, alltså, det är ju på rätt väg. Bara de kan behålla sina hjälmar på så är dressyren på helt rätt väg.
Mm. Det är alltså jag, Anneli Frank, och ridsportsmedarbetare Elisabeth Hoff som skriver mycket dressyr som har pratat OS i dressyr nu när det momentet är över i Tokyo. Referat, intervjuer och bilder från OBS i dressyr finns på tidningen ridsport.se. Och det är också dit du får surfa för senaste nytt från Tokyo.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och nu till OS-poddens dressyrexpert Lian Wachtmeister och hennes reflektioner över kyrfinalen.
Jag tänkte jag skulle börja med att påannonsera lite musikens väg in i dressyren. Därför att det har en förhistoria som jag tror att inte alla känner till. Det var nämligen så att Erik Lette som var dels internationell toppdomare inom dressyren. Och dels var han ordförande i FIs, den internationella dressyrkommittén, mellan åren 1993 och 2001. Och han berättar att det fanns ju gamla traditioner att rida till musik. Redan på 1800-talet så hände det att dressyren ackompanjerades av en blåsorkester. Men inom dressyren så har det varit en lång resa innan musiken blivit fullt ut accepterat. Och de första trevande stegen togs på 1950-talet i Tyskland där det förekom att militärorkestrar spelade marschmusik medan ryttare och hästar visade upp dressyrprogram på lokala tävlingar. Men det här var helt och hållet faktiskt Erik Lettes förtjänst. För han kände att bollen var i rullning. Och med tiden så kom musiken att bli allt mer accepterad även i tävlingssammanhang. 1993 så förekom kyr för första gången i världskuppen. Dock var den inte inte tillåten i EM, VM och OS. Vid den tiden var Erik Lette då som sagt ordförande i dressyrkommittén och han drev en kamp för att införa kyr även vid VM och OS. Och ni anar inte, motståndet var kompakt. 90 av världens främsta ryttare och tränare skrev under en protestlista. Det är nästan som man inte kan tro det idag. Men som Erik påpekar så är dressyrryttare ofta ganska konservativa. Men han lät sig inte avskräcka, så till slut var tiden mogen. Så vid OS i Atlanta 1996 gjorde kyren debut i det allra finaste tävlingssammanhanget OS. Innan dess hade inte sporten varit någon större publikmagnet. Och internationella olympiska kommittén, IOK, var rent av tveksam till dess status som olympisk gren. Men för Erik så var det den största drivkraften att behålla dressyren som olympisk gren och hålla intresset för sporten levande. Och så blev det. Den ambitionen lyckades. Och tidigare hade dressyren lockat få åskådare jämfört med hästhoppningen, men med kyren kom den att bli lika populär. Och den blev kvar för att stanna. Jag tänkte summera lite de främsta placeringarna i finalen i Grand Prix Kyr och finalen i OS. Och vann gjorde Tysklands Jessica von Bredow-Werndl på sin Dalera, 14 år gammal. Hon presenterade ett absolut optimalt samspel mellan häst och ryttare. Hon red till någon lite slager/jazz-variant. Gjorde helt perfekt utförande av Piaf-passagerepriserna. Så fin kontakt. Lätt kontakt. Lugnt ridet. Aktivt ridet. Bra skritt. En bild av självbärighet. Hon fick 9,9 i svårighetsgrad och 10 i musik. Och slutade på 91,732. Det var helt strålande att se. Sen på andra plats kom ingen mindre än Isabelle Wert på sin Bella Rose, 16 år. Och hon red till Opera som hon hade ridit till förut. Och det var helt otroligt. Gjort med sån stuns, sån gest, sån... Isabelle Wert, jag finner inte orden för hon har en sån utstrålning av både humor och värme och kärlek till hästen och inte minst ridkänsla ut i fingerspetsarna. Och hon rider på en härlig lätt kontakt och det finns liksom ett temperament i när hon rider. Och hon var helt lycklig när hon avslutade. Men hon blev slagen med väldigt lite, men dock hon fick 89,657. På tredje plats i kyren kom Englands Charlotte Dujardin på sin lille Gio. Var bra och taktmässig musik, relativt fläckfritt, väldigt korrekt och kontrollerat. Och hon fick 88,543. På fjärde plats kom Danmarks Katrin Dufour på Bohemien. Hon utförde en väldigt, väldigt fin Piaf-passage-repris. Den var stundtals en aning kort i formen. Men det var väldigt bra musik. Tufft program. Härlig avslutning. Både sång och musik och allting helt i takt. Hon fick en 10 på piruett. Och hon fick 9 på Piaf och Passage. Och för musiken fick hon 10. Det var från Les Misérables. Hon hade svårighet 9,7 så det var väldigt avancerat. Och det är ju möjligt att man är lite pro Norden och sina grannar. Men jag tyckte det var strålande. Och hade nog hoppats på en bronsmedalj för hennes del. Nu var hon precis utanför medaljerna både vad det gäller lag och individuellt. Men jag skulle tro att hon kommer igen. Hon är ung och hästen är ung och det kan bara bli bättre.
Och det sa OS-poddens dressyrexpert Lian Wachtmeister. Och när ridsporten i Tokyo byter gren så byter vi också expert.
Programmet presenteras i samarbete med Kraft. Ett hjärta som klappar för hästfoder.
Jag heter Linda Algotsson och ska vara er expertkommentator i fälttävlan de närmsta dagarna. Jag är A-tränare i fälttävlan, B-tränare i hoppning och fortfarande aktiv tävlingsryttare upp på internationell fyrstjärnig nivå. Min bästa häst i stallet just nu är Fairspot. Han har kvalat till Tokyo OS och EM i september. Och jag ser fram emot att rida Paris om 3 år med någon av hästarna i stallet. Jag har ridit 5 OS. Det började i 96 i Atlanta med Lafayette. Då var jag 6:a. 2004 i Aten med Stand By Me. 2008 i Hongkong med Stand By Me. Då var vi 4 i lag och 13:e individuellt. 2012 red jag i London med Lafayette. Vi var 4 i lag. 2016 red jag i Rio med Fairnet. Och där vi kanske inte fick någon framskjuten placering, men det var en väldigt svår bana så vi kämpade oss runt. Jag har förutom 5 OS också ridit 5 VM, 10 EM och vunnit världscupfinalen 2 gånger med 2 olika hästar. Jag har placeringar i Sankt Georg dressyr och tävlat upp till 1,50 hoppning. Det här med hästar är ju min stora passion och jag ser fram emot många år som tävlingsryttare och tränare. I tisdags fick ryttarna se terrängbanan för första gången. Den är placerad på en liten ö utanför Tokyo. Bansträckningen ser ganska slingrigt ut på kartan. Det är ju ett litet område så därför så ska man få ut så mycket sträcka som möjligt på liten yta, vilket gör då att den är svängigt och det är ganska kuperat område och mycket småkullar. Lite puckelpistkänsla. Banan har de förkortat till från kanske ridit 12 minuter max sträcka till 7:45, 7 minuter och 45 sekunder. Den verkar vara ganska tekniskt svårt men inte så överdrivet maxat stort.
Det var alltså OS-poddens fälttävlansexpert Linda Algotsson som vi kommer få höra mycket mer av de närmaste dagarna. På tidningenridsport.se finns det mycket att läsa om det svenska fälttävlanslaget i Tokyo redan. Och tidigare har du kunnat höra en genomgång av fälttävlanshästarnas härstamningar här i podden. Och nej, var inte orolig, vi har inte glömt bort hoppningen.
Den svenska hopptruppen består av Peder Fredriksson, HM All In, Henrik von Eckermann, King Edward, Malin Bajard Jonsson, HM Indiana och Rolf Göran Bengtsson, Ermindo W. Hela kvartetten med ryttare fanns med på OS i Rio 2016, 3 av dem med andra hästar. Det är bara Peder Fredriksson som rider samma häst som i Rio, OS-silvermedaljören HM All In. Även Rolf Göran Bengtsson har ett individuellt OS-silver på meritlistan. Det är från OS i Hongkong 2008 tillsammans med Ninja Lasilla. Bengtsson, Fredriksson och Bajard Jonsson har också tagit ett lagsilver tillsammans tidigare. Detta vid OS i Aten 2004. Förbundskapten Henrik Anka Krona är trygg i valet av ekipage. Inte minst när det gäller Peder Fredriksson som har bevisat om och om igen att han kan prestera när det verkligen gäller. En värdefull ryttare som har en häst med den rutin som krävs, säger Anka Krona till Ridsport. När det gäller uttagningen av Henrik von Eckermann och King Edward säger Henrik Anka Krona att det handlar om en häst som har visat att den har mästerskapskvaliteter som att gå bra över flera dagar och kapacitet att ta sig an stora hinder. Anka Krona beskriver också Henrik som en otroligt stark ryttare med mycket erfarenhet av mästerskap. Malin Bajard Jonsson och HM Indiana, de har gjort både VM 2018 och EM 2019. Hästen har mästerskapsrutin och har de senaste åren bara blivit bättre och bättre. Inte minst när det gäller att gå mot klockan. För Malin Bajard Jonsson blir det femte olympiska spelet. Henrik von Eckermann har gjort 2 OS. Peder Fredriksson har gjort 3, varav 1 i fälttävlan. Och truppens fjärde ryttare, Rolf Göran Bengtsson, är OS-veteranen i gänget med sina tidigare 5 OS på meritlistan. Rutin spelar stor roll, särskilt nu när 3 ryttare ska rida och 3 resultat ska räknas. Det ger större tryck på varje ryttare och därmed är det viktigt med stor rutin, säger Henrik Anka Krona till Ridsport. Hoppningens OS börjar med hästbesiktning den 31 juli. Och på Ridsportsajten kan du läsa mer om Henrik Anka Kronas resonemang kring uttagningen. Om varför Douglas Lindelöf trots fina resultat fick stanna hemma. Och om vad lagets veteran Rolf-Göran Bengtsson tycker om att göra sitt 6:e OS.
Du har lyssnat på Ridsports OS-podd med Anna Nyberg och mig, Anneli Frank. Den inlästa texten från tidningen Ridsport.se är skriven av mig.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Programmet presenteras i samarbete med Kraft, ett hjärta som klappar för hästfoder.